Det är december månad. Det lackar mot jul får man väl säga nu här på Ringvägen 52. Så säger vi god morgon NHL. Det har bjudits på glögg här på morgonen. Mattias Nordström är glöggfryntlig och härlig, hoppas vi. Men vi ska först och främst välkomna våran gäst för dagen, Tobias Lundgren.
Tackar, tackar.
Du ska få berätta vem du är och vad du jobbar med, för det kanske sitter några där hemma och undrar det.
Just det. Ja, nej, men jag är psykolog, psykoterapeut och har jobbat inom idrotten, men till vardags så är jag på Centrum för psykiatriforskning där jag jobbar med forskning, utveckling och utbildning.
Precis, och du nämner det, du har varit inne och jobbat med både Modo och Leksand, jobbar med individuella spelare nu och har spelat TV-pucken själv.
Jo, men en extrem karriär, absolut.
Vad var du för typ av spelare?
Oj. Förutom att man satt på bänken en hel del då, så var det väl så att jag var snabb på skridskorna, tror jag. Och en forward på, som försökte med på mål och poäng.
Mm. Ja, tänk att du borde vara en tänkare på isen också. Vi ska prata mer såklart och gå in på det du har jobbat med klubbarna här och vad du har tittat på med idrottspsykologi. Det var ett väldigt spännande avsnitt framför oss. Tobias, du och Mattias har ju lärt känna varandra via ditt jobb i den svenska alumniföreningen för pensionerade NHL-spelare, Mattias.
Ja, och det är ju den här övergången från aktiv spelare till avslutad karriär som kan innebära stora utmaningar på många olika sätt. Så att då har vi startat, det har funnits i Nordamerika som heter NHL Alumni Association, och vi blir nu första avdelningen utanför Nordamerika då. Och det är ju egentligen att vi ska hjälpa de här spelarna att morgondagen ska bli kanske bättre än vad det är idag. För att det finns utmaningar.
Och Tobias, du har jobbat mycket med hur man förhöjer prestationen hos hockeyspelare. Vi ska gå in djupare på det. Men vi ska kolla på lite klipp här från helgen som har varit. Och kanske hitta lite mental prestation i de klippen också. Om vi börjar med Gabriel Landeskog. Hans Colorado går ju som tåget. Körde över Montreal med 7-2 i helgen. Gabbe gjorde 2 mål, 1 assist. Och det här är hans första 3-poängsmatch sedan februari 2022, Mattias.
Ja, många av oss har ju följt hans resa tillbaka, hur han har rehabbat knät för att efter 3 år då komma tillbaka och spela hockey på högsta nivå igen. Så glädjande att se att också poängproduktionen, för det jag tror för Gabriel någonstans känner att det är lite bevis på att man är tillbaka.
12 poäng den här säsongen på 25 matcher, men då har hälften av de poängen, 6, kommit i de senaste 5 matcherna. Och Tobias, jag undrar, när man är borta så länge, man pratar om ringrost, man ska träna i kapp, bygga upp musklerna, i Gabriels fall var det en knäskada så han tappar mycket styrka och prestation i benet. Men mentalt, hur mycket blir man ringrostig vad det gäller processandet av det som händer på isen, tror du?
Det tror jag säkert, men jag menar först och främst en otrolig styrka att mentalt kunna göra den här resan tillbaka. Jag menar, det är, forskningsmässigt så vet vi att mental ohälsa och skador och sambanden däremellan, de finns där verkligen. Och det är ju en styrka, och han har säkert haft ett bra team runt sig också, men att ta sig tillbaka är fantastiskt.
Och vi har ju Clean Sheet-dokumentären om Gabriels väg tillbaka som finns här på Viaplay, då man får se mycket av även den sidan, att det har varit stundtals väldigt tufft för honom. Men kul att se Gabriel tillbaka. Elias Pettersson gjorde ett väldigt, väldigt tjusigt mål i fredags. Hans Vancouver föll mot Sharks, men Mattias, det här är en god bit.
Ja, det är riktigt vackert. Och många kanske säger så här, Elias Pettersson, är han tillbaka där han var förut? Men jag tycker vi ser, förhoppningsvis, jag tror, en bättre version av honom. Och jag tycker Patrik Alvin sa det bra. Han fick ju frågan av reportrar, tror att Elias Pettersson kan göra 100 poäng igen? Och då svarar han, nej, det enda jag bryr mig om, det är om Vancouver tar 100 poäng i år. Och på det sättet har Elias Pettersson spelat hockey den här säsongen. Jag tror han leder fortfarande täckta skott för forwards i hela NHL. Han tar ansvar på den defensiva sidan och gör så många små bra saker som kan göra Vancouver till ett vinnande lag igen.
Och vi ska också säga att han har 22 poäng på 26 matcher, toppar Vancouvers interna poängliga tillsammans med Quinn Hughes och är femma bland svenska spelare, så att produktionsmässigt är inte fy skam heller.
Absolut, men jag hade kanske bara jämfört han med toppen mot det vi såg ett par år sedan, att det ska vara 100 poäng, annars har han en dålig säsong. Men jag tycker vi ser en bättre version av Elias Pettersson.
När man pratar Elias, vi har ju sett honom göra den här typen av mål som är långt utanför boxen. Jag menar, trixa med sig pucken och göra mål fallande, det är ju inte det man ser varje dag. Tobias, hur mycket tror du att det är liksom en medfödd förmåga? Hur mycket tror du att den här kreativiteten och problemlösningen är en upptränad förmåga, en inlärd förmåga?
om man pratar forskare eller som man pratar sådär, jag höll på att säga, tolkare, så skulle jag nog ändå säga att det är ju både och. Det finns ju medfödda nivåer såklart, men att det går att träna upp, det tror jag absolut. Och här ser man väl också en annan, menar, fler delar av Elias där han, inte, jag känner inte honom, men där andra kanske har varit lite tyngre och verkligen grindar på och tar de här delarna för att komma tillbaka till att också den här kunna producera. Och när det gäller att ha den här blicken för att, och medvetenheten att kunna göra de här sakerna, så är ju det någonting som verkligen liksom sticker ut för de här allra, allra bästa. Så fascinerande. Och där jag, min gissning, och där det finns en del forskning på att hjärnorna ju fungerar lite annorlunda än för oss normal population, som vi säger.
På tal om att grinda så hade Kyle Palmieri ett väldigt häftigt ögonblick den gångna helgen. Palmieri som drog sitt korsband, tyvärr borta 6-8 månader här för Islanders. Men det sista han gjorde var att spela fram en passning som ledde till Emil Heinemanns 10:e mål för säsongen. Men det här, Mattias, vi ser ju Palmieri i sarghörnet, kan ju egentligen inte stöda på benet. Själv pucken och spela fram Rouen till Heinemann, mål.
Ja, det visar att inställning betyder så oerhört mycket, att efter den smärtan, han kände ju direkt att det här är inte bra, han håller sig för knät, men på väg dit, ja, jag fortsätter. Han kanske kände att det här är sista jag kommer göra på isen på ett bra tag, låt det vara bra, och det var det ju verkligen. Så jag, därifrån rakt ut i omklädningsrummet, och sen fick vi ju beskedet att komma bort en längre tid.
Ja. På tal om pannben.
Ja, verkligen. Och man kan ju tänka att han är fullpumpad med adrenalin där också. Så när han glider ut så har han fortfarande fokus på match och vad som händer. Ja, vad fan, sen det dök upp en läge. Jag tar det, liksom.
Oliver Ekman Larsson gjorde sitt 4:e mål för säsongen i helgen när hans Toronto slog Pittsburgh. Oliver klev senare av. Förhoppningsvis är det bra med honom. Craig Berube sa att han tror och hoppas att det är bra. Men Oliver, Mattias, han har 20 poäng på 25 matcher. Det är bäst av alla svenska backar. 16 av de här poängen kommer i 5-5. Det är bara Cale Makar och Jacob Chychrun som har fler poäng i 5-5 av alla backar i hela ligan. Tacklat flesta svenska backar. Plus spelare i 5-5. Bra underliggande siffror. Mm. Det här är en rivstart på säsongen för gamla Oliver.
Ja, och måste ju ge lite huvudbry för Sam Hallam. Därför har ju en OS-uttagning. Om vi pratade innan säsongen drog igång, då kanske han var utanför den här topp 8 och framförallt topp 6, om man säger de som spelar. Men har varit Torontos bästa back, och inte bara statistiskt det du drog upp, utan han har varit så nyttig för Toronto som har det tufft. Så att, är det en möjlig OS-spelare? Vi får se.
I min värld så kanske man ställer honom mot en Mattias Ekholm i den här rollen som en åttonde back, en veteran som kan komma in och spela där det behövs. Vi vet att Oliver är en väldigt omtyckt person. Han är också en spelare som har höjt sig. Minns till exempel hur bra han var för Florida i finalen. De matcherna de förlorade, när Edmonton gick upp till 3-0 där första året, så var Oliver en av de bästa spelarna i Florida när det blåste tungt. Om jag ställer den frågan rakt till dig, Mattias, Ekholm eller Ekman Larsson för dig just nu?
Ja, men just nu så är det Oliver Ekman Larsson. Han förtjänar efter den här säsongsinledningen, och sen har han ju det här bagage också. Han har en Stanley Cup med Florida. Han har varit väldigt bra i de här pressade situationerna. Tror jag också har en förståelse för var han står i karriären. Så att om det inte skulle kanske vara en topp 6 back för 3 kronor, om någonting skulle hända, en sjukdom, en skada, ett inhopp, då får du ju en spelare som, ja, har en väldigt fin form.
Det här är en kille som har varit kapten på NHL-nivå, också en väldigt uppskattad person, omtyckt i den här svenska NHL-bubblan. Tobias, som jag frågar dig, vi pratar om en Oliver som kanske inte kommer att spela, och gör han det förmodligen i tredje backpar om han är med i ett OS-lag. Men personligheten, hur mycket kan en sån spelare påverka helheten, även om de inte har en stor roll på isen, tror du?
Nej, men jag tror alla som kan vara ledare och följa och liksom bygga för den modell som man väljer att ta kan ju vara jätteviktiga. Och en kille som Oliver då, som kanske andra kan luta sig mot ibland lite grann, och som kan vara en pushande kraft, absolut, absolut.
Det sista vi ska kolla på från helgen är Noah Östlunds straffavgörande mot Minnesota. 2 välbehövliga poäng från Buffalo. Viktigt för Östlund. Noah fick en assist den här matchen efter 5 poänglösa matcher också. Den här är ju kylig, Mattias.
Ja, riktigt vacker. Och han har gjort, fått jobba hårt men tagit en plats i Buffalo och fått mer och mer viktiga minuter och fick ju lägga den här vackra straffen. Ja, för när man ser det här förstår man varför de valde att Noah skulle få lägga.
Noah som hade ganska stort förtroende. Han hade en 3 matcher i rad i mitten på november med över 15 minuter, 18 minuter som mest. Och sen har han varit nere under 15 i 7 raka matcher, så att det är kanske viktigt för honom att få en större roll där. Och jag tänker på gruppen här, Tobias. Buffalo är ett lag som är hela NHL stora sorg i barn. 14 raka säsonger utan slutspel. Vad tror du nytt blod i form av till exempel Norslund kan betyda för att bara någonting som bryter mönstret som uppenbarligen inte är positivt?
Ja, alltså någon som gör det annorlunda, som verkligen som driver på, som kanske inte är så brydd om det som har varit den här historien, att kommer att få en start där man hela tiden kan ta saker från nu och framåt, från nu och framåt, och inte vara påverkad av det tillbaka. Det kan man ju tänkas att en, ibland är det väl så att en yngre kille kan komma in med sånt, inte är betungd av en historia och bara köra. Mm. Och en som då liksom verkligen klarar av det och kan göra det match efter match efter match kan ju göra säkert stor skillnad. Absolut.
Nu har jag ju satt i tuffa stolen här och fått vara expert här. Det första du gör är mer än någonsin, mer eller mindre, så får du sitta och vara expert. Men nu ska vi gå dit till din hemmaplan och prata om ditt jobb, då framförallt det du har gjort i hockey. Och vi nämnde till att börja med, kom in i elithockeyn i din yrkesroll.
Nej, men jag har alltid varit intresserad av idrott och alltid varit ett spår, även jobbmässigt. Men det var Marcus Näslund som kontaktade mig uppifrån Modo när han var GM där uppe. Peter Forsberg assisterade ju. Uffe Samuelsson var tränare, så han bad mig att komma upp. Och vi pratade på telefon först och sen så bad han mig att komma upp och så hade vi ett möte där, och sen jag och Uffe också, och så tyckte vi att vi jobbar tillsammans, och då med just idén att både såklart jobba med laget och organisationen och så, men också att faktiskt samla kunskap och bidra till kunskapsbasen för idrottspsykologiska interventioner och träning för ishockeyspelare. Så mycket forskning på det har man inte gjort. Så det skulle vi göra mera utav, och det gjorde vi under några år.
Och vad var det du studerade mer specifikt?
Vi gjorde lite olika saker, men grunden var ju att träna spelarna i psykologiska färdigheter så att man skulle prestera bättre och må bättre också. Men det första jag gjorde var att göra en serie fallstudier. Så vi testade ut ett program. De verkar egentligen utifrån det vi vet om beteendeförändring från forskningen. Så tog vi fram ett program, och sen så när vi hade de olika beståndsdelarna av det här programmet, de psykologiska färdigheterna som vi tänkte att men de här verkar göra skillnad, då utvecklade vi ett formulär, en skattningsskala för att mäta de här förmågorna. Publicerade det och såg att ja, men det finns en relation mellan de här psykologiska förmågorna som handlar om egentligen bara uppmärksam, att kunna ha tankar och känslor utan att bli negativt påverkad utav dem och kunna vara aktiv i viktiga riktningar. När vi visste det, att det var en relation till prestation, då började vi göra träningsstudier och mäta först om vi kunde påverka de här psykologiska processerna, och det kunde vi. Och sen så mätte vi direkt prestation. Och då mätte vi mål, assist, plus minus och sånt där som är omdiskuterat såklart, men ändå. Och vi hade också blinda skattare, som vi säger på mitt språk då, att vi hade experter som satt och tittade på spelarna utan att veta vilken grupp de tillhörde. Och på vissa förmågor var de bättre. Mer fokuserade, mer engagerade och så vidare. Så såg vi att man producerar ganska mycket bättre under tiden för träning. Däremot under 3 månaders uppföljningen så hade man gått tillbaka till noll. Men inte gått tillbaka till noll när det gäller de här sakerna som experterna skattade. För då låg man fortfarande, man tyckte att spelarna i den här gruppen var mer fokuserade, mer engagerade Och en annan viktig sak i den forskningen var ju att killarna själva fick skatta om de tyckte att det här var meningsfullt för dem. Om de gillade det. Om de skulle tipsa en kollega att gå programmet. Och det var att tipsa en kollega var 100% som skulle göra. Och när det handlade om de skulle... om de tyckte att det var viktigt för deras hockeyutveckling och prestation, så var det också en alla tyckte att det påverkade. En del tyckte att det påverkade mycket, en del tyckte att det påverkade jättemycket. En del tyckte att det påverkade lite grann, men alla tyckte att det påverkade dem i positiv riktning. Så det var det vi höll på med. Sen har vi översatt det där till också till att göra digital träning utav det. Jag har haft en doktorand som har utvärderat det nu, och där ser vi att det är mer avhopp i programmet, men vi har en del effekter där också, men där skulle man också behöva jobba. Så jag tror just det här, det vi lärde oss där, att vi tränar vi de här psykologiska färdigheterna så påverkar det. Killarna gillar programmen, det är ju superviktigt. Men också att vi behöver jobba på de här långtidseffekterna. Man behöver nog träna det här som man tränar andra förmågor.
Men då blir man ju nyfiken på rent konkret vad träningen innebar.
Ja, precis. Vi kallar det där psykologiska konstruktet för psykologisk flexibilitet. Så vi tränar upp, och egentligen så kan vi säga att vi delar upp det i tre delar. Där det ena handlar om att... värdestyrt handlande, alltså att ta reda på eller kan säga så här att psykologisk flexibilitet för hockeyspelarna handlar om att kunna göra utrymme för tankar och känslor som man har, så att man inte fastnar i negativa spiraler. Komma ut med uppmärksamheten så man kan rikta den, så man inte är fast i det som antingen har varit eller det som ska komma. Och sen ha tagit reda på först, vad är det som gör mig till den här bästa spelaren? Vad är det jag ska utveckla? Och sen se till att vara aktiv i den riktningen hela tiden. Och ge sig själv feedback på det. Så att man ska bli sin egen forskare på sin egen ishockey. Egentligen.
Mattias, hur mycket har du jobbat med sånt här under din karriär?
Nej, ingenting. Men jag tycker det är så intressant. För det är ju, om vi delar upp det här, när vi tittar på utvecklingen inom material, skridskor, klubbor. Vi tittar på fysträning utanför isen då, och träning på isen. När vi pratar om färdigheter så ser vi utvecklingen där spelarna idag är bättre skridskoåkare, mer skicklighet med klubba och puck. Kost har vi kommit väldigt långt med det här. Man pratar om återhämtning och hur viktig kosten är, vad man ska stoppa i sig. Och sen så har vi det här mentala, där man, jag i alla fall med min erfarenhet, är det är det området som är så svårkontrollerat, det mentala. Hur att hantera stress, press, känslor, förlora 5 matcher i rad, vad händer med individen i gruppen. Men det har vi ju inte varken haft program eller pratar om, att det här kan vi ju träna upp förmågor också. Det enda jag kan tänka, om man säger, det är målvakter genom åren när man program. De står och värmer upp handkoordinationen med studsbollar mot väggen och gör snabba reflexövningar. Där för mig, det är väl också ett sätt att träna hjärnan till att göra en rörelse, och... Här tror jag det finns ett väldigt outforskat område jämfört hur långt vi har kommit inom de andra områdena.
Men Tobias, för att hjälpa dig att dumma ner det här, om vi så fick du en uppgift av mig. Och jag sa så här, om du ska ta fram 3 råd, om du tänker liksom bara en vanlig hobbymotionär, om det är Mattias 53 som gillar att spela paddel, vi tar bort din hockeybakgrund, ja, du är okej på paddel, men du var nog lite bättre på hockey. Eller ta med Jonathan 36 som tycker om att spela lunchhockey eller lite gubbinnebandy så länge hälsenan håller ihop. Vad hade du liksom gett för tips på hur man kan bli bättre på det här sätt till områdena du jobbar med?
Ja, och jag fick ju frågan innan här, så jag har ju faktiskt såklart använt en hockeyplan här.
Fantastiskt.
För att skriva, jag vet inte hur jag ska.
Ja, vi kan hålla den lite högre.
Men
jag kan hålla den till och med,
ja, så får du förklara och peka. Här, jag är inte tv-van, så det gick inte. Nej. Jag skulle ändå säga som psykolog att jobba med det här, så är det ändå förberedelse som skulle vara nummer 1. Alltså, om ni ska ha möjlighet att träna och inte bli, för ni blir sämre hela tiden, och inte bli fortsatt sämre i så hög takt, så måste ni värma upp. Sova och käka. Jag tänker att, och det är också, jag skriver upp det också, för att det är ju någonting som är grunden för elitidrott också. Du måste ha det basala på plats, tänker jag. Det andra som är lite mer mot psykologihållet då kallar jag det för bullseye-handling. Mm. Och det här är, så här jobbar jag också med elitspelarna. Och då har jag gjort en piltavla om den syns där i mitten där. Och då, ja, det gör det ju faktiskt. Ser det där? Och då handlar ju bullseye-handling. Det första vi ska göra då, det är att ta reda på, men hur vill jag ta mig an den här matchen? Vad är det som är viktigt nu när ni ska in och lira? Vad är det som gör att ni blir, när ni är bra matcher, vad är det ni gör då? Mm. Ta reda på det. Hur tar ni er an matchen? Skriv ner några ord om i paddel. Är det att ta mitten eller så här? Då är det bullseye. Det är mitt i prick.
Mm.
Och sen mellanbyten eller mellansätten. Gå tillbaks, ge själv feedback. Var du där? Gjorde du? Var du den spelaren som du behövde vara för att vara riktigt bra? Eller var du ute? Satte du din pil? Liksom, missade du tavlan?
Mm.
Så att du faktiskt var... Ja, men du gjorde ju inte de här sakerna som du skulle göra. Det blir en självfeedback som ju hjälper till med den tredje punkten. Alltså återfokusera.
Mm.
Ibland pratar man om att hitta sina fötter eller, men hitta någonting och gå tillbaka då till, även om du har torskat, så förkorta tiden som du snurrar i negativa grejer eller bara är förbannad på motståndarna eller förbannad. Gå tillbaka till att det är du som gör prestationen, återfokusera tillbaka till det viktiga, och det viktiga har du bestämt själv, det är, hitta mitten, vara aktiv och så det, gör man det så blir man ju nog bra mycket bättre. Det tror jag man kan känna. Om jag tänker igenom först, vad är det som är viktigt för att jag ska vara bra? Och så gör man det fullt ut, oavsett vad som händer. Mm. Då ger man sig själv en större chans att prestera bra. Och jag tror man mår bättre också. Det var det vi såg.
Alltså, är man inte arg på motståndaren, ja, så mår man bättre.
Exakt. Eller sig själv kanske på den delen.
Ja.
Tror du, Mattias, kommer du bli bättre när du följer de här tre stegen?
Ja, det är ju det. Därför jag känner ju igen precis de här punkterna. Hur viktiga, och för mig är det ju förberedelser.
Mm.
Om man nu pratar om elitidrotten. Problemet jag har, om vi tittar att det här är som en motion och man gör någonting på fritiden, då gör jag ju precis motsatsen till det där, utan man tar 10 minuter innan sin väska och sticker iväg, för att det är ju inte det som det var för mig då. Hockeyn, det var ju livsviktigt i NHL, det var ju precis förberedelserna, det gjorde vi ju i dagar ibland, men framförallt timmar innan. Scouta motståndare, värmer upp sin kropp. Och det gör man ju inte när det handlar om den här vardagsmotionen. Inte jag i alla fall. Så om man skulle ta med sig det där, då skulle det bli ännu mer tid jag ska lägga på förberedelser för lite motion. Men det är alltid roligare att utvecklas. Och då kanske gör att man stannar kvar i den idrott man håller på med, om man utvecklas. Det är när man stannar i utvecklingen, det kan börja bli tråkigt.
Men om jag får fråga dig då, Mattias. Jag förstår att förberedelserna inte är detsamma. Men du som har varit på elitnivå, i stundens hetta, om du jämför liksom ett uppspel med Kings eller när du spelar en tight paddelmatch med polarna, hur mycket skiljer egentligen? Liksom just, jag förstår att du inte orkar förbereda på samma sätt.
Nej, men det skiljer oerhört mycket. Jag brukar säga, jag försökte väl jobba med egna mentala verktyg och vara min egen psykolog när man spelar. Jag hittade mina egna där jag försökte se mig själv utifrån, att jag inte var så fast i stunden på isen att jag såg allt med mina ögon, utan jag försökte nästan att jag var en som satt på läktaren och såg mig själv spela, där jag löste situationerna enkelt, för då hade jag lite perspektiv. Det var med mina egna små verktyg, och därför menar jag att där förberedde mig för att de här, i mina situationer, jag fick vara på isen sista 2 minuterna för att försvara en ledning. Då visste jag att det är nu jag ska utsättas för de här stressmomenten. Nu, då försökte jag alltid kliva utanför och se mig själv spela uppifrån läktaren. Aldrig ens funderat på att ta det till paddelbanan, men det kanske är dags, så får jag lite utveckling där, förhoppningsvis.
Mm. Men de här råden vi tog nu, hur mycket påminner det om vad du skulle säga till en elitspelare?
Ganska mycket faktiskt, för att, men det är väl klart att förberedelse, även om den är mer, så är det ju viktigt. Det var Wayne Gretzky som farsa som hade sagt, jag vet inte, sett något sånt där klipp, är, failing to prepare is preparing to fail.
Mm.
Och det ligger väl något i det. Och sen när det gäller de psykologiska delarna där också, då är det ju samma beteende, alltså beteende och beteendemönster funkar ju på samma sätt för hockeyspelare som det gör för mina andra klienter som jag har i andra sammanhang. Det är bara det att vi måste lära oss, och jag, mitt uppdrag är ju att anpassa dem efter killar utifrån det ni behöver att jag är. Och när det gäller då till exempel bara att du pratar om visualisering till exempel, att du sitter på läktaren. Det finns visst stöd för att det är bra liksom. Det påverkar beteende också. Och det kan man ju tänka sig. Man tänker igenom hur jag ska lösa uppgifter. Och man, då påverkar det också hur man beter sig ner på plan. För allt handlar ju om att bete sig på rätt sätt utifrån vad situationen kräver. Det är den där psykologiskt flexibla spelaren.
Kul att du säger visualisering, för den andra uppgiften jag har till dig. Har vi med oss pennan här?
Den har jag här.
Perfekt. Nu ska du få sätta betyg, så du får ta tavlan.
Okay.
Och jag kommer att läsa upp lite så här mentala verktyg som jag bara hittat på. Du ska få betygsätta dem 1-5. Hur bra de är för att då höja en prestation.
Typiskt en forskaruppgift, eller hur?
Exakt. Ja, du är ju inte avlönad för att vara här, så att nu, nu får du... Du behöver inte känna att du behöver leverera professionellt.
Det är helt okej.
Ska vi börja då? Visualisering, skala 1-5. Hur bra är det? Och nu har jag ju sagt här också, jag vet att forskare alltid jobbar runt grejer, så du måste börja med siffran och sen får du utveckla.
Jag tänkte säga det. Det första man tänker, jag tänker då, det är att jag tar trean mitt emellan. Men absolut, jag vet ju inte vad du jag vet ju inte vad du har sen, så jag tänker att det ändå har stöd. Så jag sätter en 4 på det då.
Jag sätter en 4 där. Vi ska
är det bra det, eller är det dåligt?
Ja, 5 är bäst.
5 är bäst.
Så vi betar av allihop här, ska vi se.
Jag skulle ha rätt ut den med skalan först innan. 5 är bäst.
Ja, ja, det är bra, Mattias. Där hade jag förberett mig dåligt. Jag fallerade på punkt 1 här. Dåliga genomgångar.
Nej, svårt. Dålig förberedelse. Ja.
Jag kommer att beta av alla här, och så ska vi se vilka som blir högst. Så du kan fortsätta skriva rutiner. Samma sak, skridskon, höger skridsko först.
Nej. Nej. Ah.
Det blir en 2 på den. Och sen tar vi tagga igång. Bara stå, Kajsa Bergqvist, klappa lårna. Eller en tyngdlyftare som står och skriker och tar lite lukt. Ah,
det beror ju på, en del ska ju inte göra tvärtom.
Och det är intressant, för avslappning kommer vara nästa punkt.
Ja, jag ska förklara varför jag tvekar sen. Jag kan göra det sen. Tagga igång, okej. Då får det en 3 då.
Det är bra. Och så tar vi avslappning direkt då.
Ja, men varför får... Men jag tänkte nu att det inte fick ha samma, är det så? Får det?
Jo, men det här, vi kommer ha lite olika kategorier här.
Så det var det här med förberedelse.
Ja,
men
exakt.
Då kör jag 3 på det också. Det är lika bra.
Ja, exakt. Musik då?
Du ser.
Ja, hur mycket kan det påverka?
Många lyssnar ju på musik innan och får komma in i ett visst state. Mm. Liksom, sådär. Men... Herre min skapare alltså. Det blir skitbra.
Det är min 3 där också. Koffein då?
Ja, då kan inte det vara samma i alla fall. Koffein tar jag som 1 då.
Oj, en 1, det var intressant. Det måste jag återkomma till.
Alltså.
På- och avknapp.
Vad är det?
Det är liksom din förmåga att sitta och lösa korsord tills det är 2 sekunder kvar till ni ska ut på isen. Och då...
Att man har den förmågan liksom att...
Precis, att kunna verkligen...
Ja, det ska jag säga så.
Oj, det var vår första 5.
Why not?
Positivt grupptryck.
Ja, det gör att gruppen drivs framåt då. Att gruppens är viktig. Absolut.
Ja, men du, dina 2 kedje kompisar tar alltid backchecken. Vad gör du?
Jag tar också backchecken då.
Precis. Och den sista jag har här...
Eller fiska på blå.
Exakt, ja, de jobbar ju hem, då kan jag fiska. Den sista jag har är ilska.
Ja, det är väl som avslappning ungefär.
Mm.
3 ungefär. Det beror på.
Mm. Okej, en 3 där också. Det här var intressant. Nu har vi alla siffror som du har fått skriva ner här. Uh-huh. Och jag har ju också stämt av dem. Men om vi börjar i den positiva änden, så var det positivt grupptryck och en på- och avknapp som fick högsta betyg.
Ja.
Varför då?
Nej, men på- och av. Alltså, förmå, alltså psykologiskt flexibla spel, om jag ska köra med det. Det är ju, men man har jobbat med en del killar som har förmåga, de har koll på vad som händer på läktaren och det är ingen större koll. Men när de är på isen, boom, totalt fokuserad, medveten om vad som händer, reagerar på det som händer på isen. Så en förmåga att återfokusera, flytta uppmärksamheten och inte störd av tankar och känslor. Så det är ju, ska jag säga, riktigt det man önskar för folk. För önska för sina spelare att de ska bli duktiga på det.
Känner du igen det från...
Sen kan man inte välja på och av. Jag kan inte, liksom, men jag kan träna upp den förmågan. Mm. Det är det vi vill träna.
Mm. Jag har ju sett både och, om man säger på NHL-nivå. De spelare som är... De behöver timmar innan de laddar upp och sen stannar i den här superfokuserade, jag kallar det nästan energi, man kan ta på den här känslan runt omkring. Sen har jag spelat med spelare som har stor framgång just med att kunna vara här av på. Om jag går med, till mig personligen, så var det någonting jag försökte, jag kunde faktiskt se att ju mer avslappnad och liksom nästan lite obrydd jag var innan matcherna, ju bättre presterade jag. Och då var jag ganska aggressiv spelstil på isen. Men om jag var det här supertaggad och laddade, nästan man går mot det aggressiva hållet, att man försätter sig själv i det tillståndet, då spelade jag väldigt dåligt. Då blev det för mig, slog direkt över till en övertänning. Mm. Så att jag försökte hela tiden vara den här av på, att även i periodpaus, att det var inget problem att kunna dra ett skämt eller vara sarkastisk med någon och luta sig tillbaka och vara avslappnad för att sen när du kommer på isen. Så att jag ska inte säga, det får ju andra bedöma om jag är av och på, hur jag upplevdes, men jag försökte försätta mig själv i de här av- och på-situationerna och fann det enklare och enklare ju äldre jag blev. Mm.
Du förklarade ju positivt grupptryck ganska bra där på egentligen en mening, men som vi var inne på, man gör som sin omgivning. Och då vill jag fråga dig, Mattias, har du ett specifikt ögonblick i din karriär när du är så här, oj, mina lagkompisar gör det här, jag borde också göra det som jag inte har gjort?
Nej, utan det här är konstant. Jag är ju en stor förespråkare av positivt grupptryck, där man tar det bästa av att vara i en grupp, när man får stöttning, att våga ta ett steg som man inte skulle ha vågat göra själv, men du har gruppen bredvid och tar steget samtidigt och så vidare. Så jag kan inte komma ihåg en gång när en grupp fick mig, utan det var konstant det jag än idag älskar med lagsport. Att man som grupp gör det tillsammans. För jag har alltid varit så beroende av mina lagkamrater för att kunna prestera. Och en stor del av det har varit den här balansgången. Positivt grupptryck, men att också någonstans finns alltid en rädsla att jag vill inte göra mina kamrater besvikna. Att inte jag får inte vara den svaga länken i den här kedjan. Så för mig, positivt grupptryck är viktigast kanske av allt om ett lag ska ha framgång.
Kan jag berätta för dig då, Tobias, som exempel på positivt grupptryck, att det kan ju vara lite tjo och tjim i den här branschen, men när man jobbar med Fröken Ur här till vänster, då är man i tid. där är man inte sen.
Nej, jag passar tider, jag är ganska noggrann med.
Det känner man av. Koffein, vi hade ju kafferep här innan och du gav det ändå en etta, så det gjorde inte dig bättre i programmet här i alla fall.
Ja, alltså så här, det jag är ute efter här är ju att det är funktionen av grejer som spelar roll. Alltså vad det får för konsekvenser. Vi satt ju där, vi tog en kopp kaffe, vi satt och snackade. Det var ju bra, för då var vi mer förberedda, även om det var gränsfall då på det här med skalstegen. Men jag tänker att en del behöver, de har sin rutin, den fungerar, man behöver komma upp i varv kanske. Så, och då är kaffe en del av det kanske. Mm. Och det fungerar för dem. Medan andra behöver göra andra saker. Det är från mitt perspektiv handlar om, det är att lära sig, vad behöver jag för att kunna vara så väl förberedd som möjligt, för att kunna prestera så bra som möjligt. Och sen in och köra fullt ut utan försvar och sen utvärdera efteråt.
Men du nämnde det här med rutiner. Det fick en två här också. Det är en grej som man hör många spelare prata om, att de har varit väldigt trygga i sina rutiner, ja. Men det kan ju också bli sådana som blir fångna i dem.
Vet vad jag, precis, det var det jag var ute efter när jag satt en två där. Jag skulle kunna säga att rutiner, rätt rutiner på något sätt där, skulle kunna få mycket högre. Men det är ju också, risken med rutiner är ju att man helt enkelt fastnar, och får man då inte göra sina rutiner på det sättet så funkar det dåligt. Men jag menar rutiner är ju, förberedelse är ju rutiner såklart, att man har sitt så. Men jag skulle ändå säga att för att ta nästa steg så måste man utmana sig själv, och då kommer det att vara obekvämt, och bryta en rutin är obekvämt. Så för att utvecklas så måste det kännas lite jäkligt. Mm. Lite lagom, det behöver inte vara för mycket, men det måste kännas. Mm. Det kommer att kännas.
Den sista du ska få förklara här, visualisering var vi inne på lite tidigare, men tagga igång, avslappning, ilska, de fick ju alla en trea, ja. Och de hänger ihop antingen som snarlika eller motsatser. Så att du får utveckla den, för den blir ju komplex.
Just det. Alltså det är funktion det handlar om här. Det är därför jag satte dem som trea. För en del. Och det handlar om jag jobbar med en grupp, då måste vi ju tänka medelnivå. Vad är det för psykologiska färdigheter som vi vet gör skillnad för att de ska prestera. Om man ska träna en grupp, träna en individ, då är det den individuella beteendeanalysen som spelar roll. Jag behöver förstå hur du fungerar, vad är det som gör att du presterar bra genom att vilja känna varandra. Och då kanske för dig är, du har så hög spänningsnivå. Vi prövar och ser, om vi får ner den här spänningsnivån så leder det till en förbättrad prestation. Och sen så gör vi det över tid för att se om det leder till någonting positivt. Men jag menar, en del kanske är väldigt försiktiga i en ny grupp. Ja men fan, lite ilska. Det kan inte vara så fel ibland. Alltså, för att man måste bryta ett mönster. För att man måste göra någonting annorlunda. Så då skulle jag säga att då kanske man behöver trigga igång det. Ingenting är fel, ingenting är rätt. Utan det handlar om vilken funktion det har utifrån det. Och det är viktigt, redan uppsatta målet, redan uppsatta riktningen man har. Det är det vi utvärderar emot hela tiden ifrån mitt perspektiv.
Nu har vi pratat väldigt mycket om prestation, men grunden i allt det här är ju välmående, och som vi vet är det tyvärr många ishockeyspelare och andra människor i samhället som kämpar med mental ohälsa och missbruk. Vi har fått förmånen att få prata med Kevin Stevens som var en av världens bästa forwards på 90-talets början, vann 2 Stanley Cup med Pittsburgh, gjorde 2 50-målssäsonger, men i sena 20-årsåldern så kom han in i ett missbruk som han har kämpat med under större delen av sitt liv. Nu är han sedan flera år tillbaks nykter och driver en fond som heter Power Forward 25. Och Kevin berättar sin egen historia så här.
Kevin, I think I want to start with this. I mean, obviously, some people might have read the headlines and so forth throughout the years. And the obvious and most important question is, like, how are you doing today? How's life?
Yeah, today I'm doing good. You know, obviously, it took a long time, though. It wasn't like, you know, it didn't happen overnight. I battled addiction for like 25 years. And, you know, I was 28 years old when I hit addiction. I was at the top. You know, I just won 2 Stanley Cups. We were going for our 3rd Stanley Cup, and I decided I want to try cocaine one night. And I was 28 years old. I was in New York, and you know, from that point on, you know, my life changed. It didn't change overnight, but it changed, you know, it gradually. I knew nothing about addiction, knew nothing about anything, really. I just thought I'd, you know, jump on the bus the next day and things would be great, you know, but it was, things changed, and that was, and that's how it all started. But I, you know, now I'm about 12 or 13 years sober, so right around there. And then, so it's good. Today's good, you know, life's good today, and, but you know, it took a long time to get where I am today.
In the foundation, Power Forward 25, what has that meant to you, and why did you start it?
Yeah, that was something that, you know, was my sister Kelly. She's been a huge part of it. She kind of runs the whole thing. I just kind of show up to places, and she's been really great with it. But it's something that, you know, I always felt like, you know, when I went into treatment or into rehab, you know, where do you go when you come? When I came out, I either went back and played hockey or I had a house. You know, I had places where because I was fortunate enough to play hockey and I had the finances to have a place, you know. But most people that go into treatment run everything dry. They don't have anything. You know, everything's kind of washed up, and that's their last resort when they go in there. And I thought, you know, when we were in treatment, you talk about where you're going to transition to afterwards, you know, where are you going to be able to go and get the best, you know, try to get the best success to move on in your life. And I thought, you know, you can't go back to the place you came from. Most of those people have to go back to the place they came from because they don't have anything, right? That's the only thing they know. So I thought, you know, with our foundation, what we do is we pay 4 to 6 weeks for their treatment. We give them what we have out here in Boston. We have sober living. You know, it's a house where men and women would go and live with 15 or 16 other women or men or 20, whatever the house can fit. And you live in that house for, you know, as long as you can stay there and pay for it. But it's a sober house. It's a safe place to be. It's a place where, you know, all the other people are trying to do the same thing you're trying to do. And that's important. Like when you're in early recovery, it's important you're around people that are doing the same thing you're trying to do, right? You can't go hang around the bars, or you can't go hang around the street corners. You know, that's not going to work. So what we did is we put the foundation together to to help people transition into when they get out of, you know, treatment to into the sober living housing.
In the last few years in Sweden, there's been a lot of talk about gambling addiction being an issue. And it is something, when you mentioned the physical toll of alcohol, you don't have to deal with, so it's easier to get away with. Is that something you came across too that's becoming more?
I think gambling's huge, you know, because, you know, these guys are making a lot of money, right? So it's not, you know, they're not putting, you know, eventually they're going to lose everything if you keep staying, if you get, you know, but you think you have enough money to do whatever you want to do, which most of these guys do right now, but gambling is all about action, right? Everybody, they're all hockey guys are action junkies because, you know, they love the action. They want, you know, they want to play hockey. And then you go and have a few beers with the guys afterwards, and it's action. You know, everybody's moving and running, and everybody, you know, nothing ever slows down, right? No one ever takes a step back and just says, "Wow, you know, this is good." It's always about put pressure, move, and it's all about, you know, getting better, getting, you know, we want to win, and that's. And you forget sometimes, like, you fall into these cycles and gambling, you know, card games, you know, we had big card games when I was playing, you know, it's kind of, now we weren't making the money these guys are making, and it's just kind of, you know, it's just a vicious cycle.
If there's anyone out there watching this, player or non-hockey player, like, is there an advice you can give? Because you touched on that, like, you have to want to help yourself, but is there anything you could say?
I think the biggest thing is, you know, it's just about, you know, if you're struggling with something, even mental illness, like all of it, you know, it's all part of addiction, mental, and all this stuff is to talk about it. Go see somebody. There's plenty of people. You don't have to go to your teammate. You don't have to go. There's plenty of people, the doctors in the room, or there's a plenty of people around you can go to, and they'll keep it quiet, and they'll get you the help you need to help. But you need to let people know you're hurting, right? You have to let people know. You know, people can see you, and everybody tries to do the best they can to hide it. You know, that's the biggest thing. It's like no one wants to admit they have this problem, you know? So I think the biggest thing is to move forward and get the help that's there. Don't be afraid to tell someone, because you know what? It's life or death now, right? It's not like when I was growing up. Do some cocaine, whatever it is, and you get up the next morning, you feel like shit. But, you know, other than that, life goes on. Now, these guys aren't waking up, you know, so it's a life and death situation. And you really, really got to, if you see a friend, you see a teammate, you see a coach, you see someone struggling, don't be afraid to, you know, step up and help them and say something.
Kevin Stevens, Power for 25 heter hans fond. Mattias, du spelade med Kevin i Los Angeles. Vad känner du när du ser honom?
Verkligen kul att se honom, och att han verkar må så mycket bättre idag. Spela med honom i Los Angeles, och han var ju som spelare en naturkraft på isen. Och mycket av de sakerna jag tar upp här var att den här jargongen, den personen han var på isen, det tog han även utanför, som skapade massor av problem liksom. Dricka fler öl än någon annan, vara uppe senare, hela tiden pusha de här gränserna i den här miljön där du omger dig med personligheter som är likadana, när det är tävla, vinna, inte känna smärta, belasta kroppen hela tiden. Så att se hur långt han har kommit idag glädjer mig verkligen, därför det här var en kille. Alltså en fantastiskt rolig, härlig kille med ett stort laghjärta. Han brydde sig om varenda individ, och det kanske på ett sätt skadade honom också. Därför han satt sig själv i sista hand, som gjorde också att han hamnade i det här djupa, djupa hålet.
Du var ju en ung kille då, ni var lite olika generationer i laget där. Förstår man, som du säger, det är klart att du ser att han tänjer gränserna, men han var ju inne i sitt missbruk då. Som lagkompis, är det alltid uppenbart, eller blir det så här i efterhand för att oj, var det så illa?
Det är uppenbart, och precis som jag säger, jag var ju en ung spelare, han var ju då en av veteranerna, stjärna som var på väg ner, där man då också drar två Stanley Cup, spelat med en av världens bästa hockeyspelare i första kedjan, Mario Lemieux, där man tänker att det är i den åldern man är odödlig. Om man då bränner ljuset i alla ändar, spelar ingen roll, bara jag får spela en säsong till i den här ligan, en match till. Så att ja, jag var medveten om problemen, men det är också att titta på all framgång han hade. Man förstod inte kanske hur tufft det var för honom när man såg honom fortfarande prestera på isen. Och man kanske tänkte mer att ja, men titta på allt han har vunnit och gått igenom. Han har betalat ett pris. Jag är beredd att betala ett högt pris också. Vem är jag att ifrågasätta hans livsval? Så att jag var medveten om de snabbt svar på frågan. Och i slutändan var det ju, då kollapsade det för honom. Mm. Och det tog lång tid, men underbart att se att han mår som han gör idag.
Vi ska inte nämna någon namn här. Kevin har ju själv valt att vara väldigt offentlig med sin historia. Det vill inte alla vara, men senare i din karriär när du var äldre och kanske hade en annan tyngd och röst i omklädningsrummet och sedan med också kapten, har du behövt ha den här typen av samtal med lagkompisar? Som Kevins lagkompisar, han har ju nämnt Mario Lemieux och Mark Recker, de här som har varit jättestort stöd och haft med honom.
Flertalet gånger och erbjudet, om man säger, stöttning, men samtidigt som Kevin var inne på att det finns professionell hjälp både kopplat till laget, till ligan, som är utbildade och väldigt duktig inom det här området, att om man inte vill ta kontakt själv, erbjudet med att jag ska vara den kontaktytan så att man inte gömmer det. Så att ja, vid flertalet tillfällen med lagkamrater att man har pratat med dem när man förstod och att precis det, att det här varar inte för evigt, den här karriären. Hur kommer du må den dagen du snurrar av riskriskorna? Så att ett återkommande problem.
Funkade det att ta snacket, eller var det svårt att nå fram?
Det är alltid svårt att nå fram. Förnekelsen är ju stor, och där är också stoltheten, brukar jag säga, är väl den största tröskeln att ta sig förbi. Att vem är du och komma att tala om för mig hur jag ska förändra mitt liv? Framförallt när man står varandra nära som man gör ett lag. Så att, för mig var det den största tröskeln att komma över den här stoltheten. När man har fått någonstans ett kvitto på, har du tagit det till NHL och haft framgång, så då är man väldigt stolt över vad man har gjort. Och vem är det då att komma och säga att delar av det jag gör är fel? Det var svårt.
Mm. Tobias, vad skulle du ge för råd om, till någon som har en lagkompis eller en människa runt om sig, för den saken skulle utanför sportens värld, där man känner att jag behöver ta det här snacket om den här personens problematik, men jag vet inte hur jag ska öppna den dörren?
Ja, jag skulle väl först och främst säga att våga prata med varann. Och det är ju från båda riktningar där, att öppna på dörren innebär ju kanske från att det blir jobbigt, men att man ändå försöker. Sen så är det ju svårt, vi vet från forskningen, att säga åt någon så här: det där är inte bra, sluta upp med det där. Det, eller och rådgivande ju också kan ofta ha motsatt effekt. Så det är inte riktigt lätt, utan snarare, utan att däremot skapa en relation och följa och förstärka förändringsprocessen. Att finnas där, att vara det sociala stödet, det är ju något som vi vet är centralt och viktigt.
Men hur balanserar man att finnas där som ett stöd men att inte känna att man är någon som accepterar eller till och med kanske uppmuntrar ett destruktivt beteende?
Ja, men det är svårt. Jag skulle såklart. Att man kan ju också ta hjälp som stödperson. Det finns ju program för närstående till exempel som har visat starka effekter på att den som väl missbrukar, att man inte går direkt på behandling på den, utan att man går via den närstående, som ökar sannolikheten att den som faktiskt missbrukar söker vård och hjälp. Och det handlar ju om att bryta de mönster som man har tillsammans sen innan. Om det är en partner eller om det är en kompis eller sådär. Så partner är ju mer del av den här missbrukarens kontext, såklart. Men att bryta de mönstren är ju ett första steg. Så man kan ta hjälp även som närstående. Men återigen, så tänker det Kevin säger här som också är så viktigt ju, är ju att prata om det. Att, på något sätt, och det kanske inte är så lätt när man väl sitter mitt i det, men att det är ju vår tids, alltså psykisk ohälsa generellt är ju av WHO kallas som vår tids nya folkhälsosjukdom. Det kommer, det finns där och det är en del av livet för oss alla. Jag kan säga att om man tänker på sin egen familj, var tredje lider av någon gång faller ner i en psykisk ohälsa som klassas som en psykiatrisk diagnos. Och då kan man tänka på sina egna barn. Liksom. Man tänker 1, 2, 3. Det är inte... Och då är det på det vi kallar för klinisk nivå, alltså på diagnosnivå. Och sen har du den här subkliniska nivån som är lite under, och då är det ju en del av livet, verkligen.
Kevin, i frågan här om spelberoende så nämner han det här med att hockeyspelare är kicksökare. Och vi ser ju att tyvärr det är ju ganska vanligt med olika former av missbruk och spelberoende, kommer vi på slutet här. Tror du att det är en riskgrupp, elitidrottare? Förhöjd risk, ska vi säga, för den här typen av problematik.
Ja. Och det tror jag för att man har haft ett beteendemönster som har varit lett till att man har blivit del av världens bästa elitidrottare eller ishockeyspelare eller de andra idrotter också. Och så då har man, det har lyckats i en kontext. Och sen tar man bort hela det sammanhanget. Och sen så säger man, kör. Nu ska du leva. Och då så tror jag att man är sårbar. Det tror jag.
Kevin nämnde när vi pratade i intervjun här runt den att han nämnde några lagkompisar när han var inne på Rekki Ylemyö till exempel. Du som har varit runt det här brödraskapet som bildas, Mattias, hur viktigt tror du den är? Tobias nämnde partner, men vänskapsbanden när man går igenom någonting, att ha dem?
Jag tror det är oerhört viktigt. Jag tror vi som har slutat med idrotten ser ju tillbaka till våra lagkamrater att det är de som förstår kanske bäst om jag går igenom någon tuff tid, om det är nu med beroende eller annat, att de förstår, de har varit där jag har varit, och då känner man en viss brödraskrap, att de har en förståelse, och då att det kommer från dem, både stöttningen och kanske att någon ifrågasätter ditt beteende, skulle jag tro att det betyder än mer när det kommer från någon som förstår var jag har varit någonstans.
En fråga jag till dig, Tobias, och Mattias och jag har pratat om det här många gånger bara när vi har suttit och gafflat mellan perioder, höll jag på att säga, men världen har ju förändrats. Du nämner det här med att den psykiska ohälsan är vår tids folksjukdom. Och jag har läst mycket om sambandet mellan vänskap och ofrivillig tid tillsammans. Det vill säga, du sitter på en buss tillsammans, du sitter på en och väntar på någonting tillsammans, och du har ingenting att göra förutom att prata med varandra. Och vi vet att vi lever i en värld nu där det inte längre existerar. Du kan välja att på flygplanet från bortamatchen eller bussen, om du spelar Division 1, då sitter du med lurarna på och kollar på din film. När du kommer till en ny stad och har tråkigt på hotellrummet så kan du bara spela tv-spel i 3 timmar istället för att gå ner och hänga med kompisarna i lobbyn eller gå ut på stan en sväng och sådär. Det är ju en tid där den sociala samvaron har ändrats. Och jag ska inte säga att den är bättre eller sämre, för det vet inte jag, även om jag har en känsla för vad jag tror. Så jag undrar hur du ser på den biten.
Jag tänker nog att den här sociala medier eller FaceTime och såna här kan också vara hjälpmedel. Jag tänker på under covid, vi pratade om det innan här, att under covid så, men då var det ett sätt att hålla kontakten. Men jag tror också att vi glider in i en mer egoistisk värld där det handlar om mer om mig och mindre om vad jag ska göra för andra och hur jag ska få kanske då ishockey mina lagkamrater att bli bättre och vad behöver han egentligen från mig, eller det bara mötas och knyta band så att när vi går in där tillsammans så står vi tillsammans i det här. Jag tycker det är intressant, som kommer norrifrån också, när man kommer ner hit och bor i Stockholm och ser att man inte har omklädningsrum till exempel. Utan man kommer till, nu tänker jag på ungdomar och barn, att man kommer till idrottsanläggningen och sen så spelar man och sen sticker man hem. Förut så knöt man sig ju mer tillsammans i gruppen liksom. Och det, nu är det kanske mer individualistiskt och egoistiskt, och att det får andra konsekvenser helt enkelt.
Vad tänker du kring det, Mattias?
Nej, jag har alltid hört och där, jag lovar ju mig själv när jag var i 20-årsåldern att jag får aldrig bli den här som när man tittar tillbaka bättre förr. Men om jag går tillbaka till några av mina absolut bästa vänner inom, och då hittar jag ju dem inom hockeyn där man har knutit ett band. Och nu är jag ju inte så aktiv i sociala medier, så att jag vet inte, men jag får känslan att det var inte på grund av att de gillade mina bilder eller där, utan det var tiden vi spenderade tillsammans i alla olika situationer, lika mycket utanför isen som på isen, som gjorde att man lärde känna varandras svagheter, styrkor på ett väldigt personligt plan, som gjorde att man kom väldigt nära. Och jag brukar säga, det är ju några av de här, när man lär känna personer på det sättet, om man skulle hamna i någon tuff situation, någon krissituation, då har jag en liksom en mental lista. Den här personen skulle jag ta bredvid med, axel mot axel med honom. Det är på grund av det, att vi har lärt känna varandra så pass bra. Och det är väl det jag kan känna kan gå förlorad, när man inte vågar exponera sig själv i både en och en, men i grupper då, där man får både göra bort sig och trampa i klaveret. Du hinner inte redigera en bild eller delita ett avsnitt du inte är nöjd med, utan där får de hela sanningen när man spenderar så mycket tid tillsammans. Och det finns en stor trygghet som jag tror många saknar, att man kanske inte känner sig trygg i grupp, för man är så ovan att vara i en gruppsituation där man känner sig utelämnad istället för omfamnad.
Jag läste ett exempel som de sa så här, när du träffar en gammal kompis nu, eller du sitter på lunch och så här, och sitter man och pratar, hur är det med familjen, när du är på jobbet, och du betar av de här grundläggande, ganska trygga grejerna. Och sen, förr i världen, för 15 år sedan.
Det låter ju gammal.
Ja, nu har jag också blivit så, jag är inte ens 40 än. Då blev det en stunds pinsam tystnad. Och då var man tvungen att säga något annat. Då sa man kanske det man egentligen kände, att vet du vad, det är inte skitbra hemma, till exempel. Men nu så är det en sekunds pinsam tystnad, och sen är det liksom, har du sett det här kattklippet på internet? Jättekul. Eller så sitter du bara och scrollar på varsin telefon och säger ingenting. Tror att det ligger någonting i det, att vi liksom, det är lättare att fly från att exponera liksom de här grejerna som Mattias är inne på, att svårare att lära känna varandra på djupet.
Absolut. Jag är ju samma generation, så jag kanske är lika gubbe jag då. Men jag tänker verkligen att när du kan ta upp den här telefonen, jag tänker bara när man åker till underbana eller när man åker till jobbet med buss, att man just alla sitter med den där hela tiden, så man lever i den, så att man möts inte lika mycket. Och det, som sagt, behöver inte bara vara dåligt, men det är inte såklart en teknisk utveckling. Men mötet med människor på det sättet, och att fördjupa relationer, det kräver ju faktiskt också tid. Det behöver inte vara så att man ringer varandra hela tiden. Det kanske man inte är så bra på. Men att när man väl har tid tillsammans, att man faktiskt liksom lyssnar, frågar vidare. Och man, men inte bara en berättelse mot en berättelse, utan att man faktiskt liksom fördjupar den här. Och det är ju det som blir starka band och starka relationer.
Vi börjar gå mot programmets slut. Vi ska påminna om att det är dubbla Colorado-matcher i helgen. Världens just nu bästa ishockeylag möter Rangers på lördag klockan 18.30 och Flyers på söndag klockan 19.00. Och det är ett lag man inte ska missa, Mattias.
Nej, Colorado spelar rolig hockey och har den bästa backen, bästa forwarden just nu i Nathan MacKinnon och Cale Makar. Så bara för att titta på dem så är det värt att slå på tv.
Och så en Gabriel Andersson som alltså är i fin form. 6 poäng senaste 5 matcherna. Vi har också Champions Hockey League. Kvartsfinalerna drar igång imorgon. Samtliga svenska lag är då igång. Luleå, de möter Ilves klockan 6. Brynäs, de har också finländskt motstånd. De möter Kalpa klockan 19. Och sen är det Frölunda som tar sig an tyska Ingolstadt 19.30. Så att det finns gott om hockey på Viaplay redan imorgon kväll på bra tid. Luleå som vann den första upplagan av CHL, och Frölunda är mesta mästare. Brynäs jagar sin första titel där. Tobias, vad roligt att du var med här.
Tack så mycket. Trevligt att vara här.
Ja, var det?
Ja. Ovant och konstigt. Men verkligen. För Guds skull.
Mattias, alltid kul. Du var lite glöggfryntlig idag. Det hjälpte, du var lite glad.
Ja, du tvingade ju oss i och ställde varsin på bordet, men det är väl passande när det är den 1 december.
Det tycker jag verkligen. Hörrni, vi säger stort tack till alla er som har varit med oss idag. Missa inte Hockey min ände. God morgon, NHL är tillbaks på torsdag. Och då sitter Niklas Ides välpolerade ansikte i den här stolen. Så det blir kanon det. Missa inte det. Tack för idag.